Frid, alla. Och till er kära lyssnare, välkommen till en inspelning till. Vi väntar oss att Herren ska finnas i våra liv och föra oss hela vägen hem. Välkommen på den vägen allihop och var välsignad i det. Under just den här inspelningen så finns det två stycken vardagsbegrepp som jag ofta säger, som jag vill förtydliga för er lyssnare så här innan ni börjar lyssna. Det ena begreppet är profeter. Jag nämnde det ett antal gånger under inspelningen. Vad jag då menar, det är ju alltså inte profeter av gammaltestamentlig kaliber, utan då menar jag människor i nutid som har utrustats av den heliga ande med en profetisk nådegåva som de har att förvalta. Det är vad jag menar med begreppet profeter. Det andra som jag vill förtydliga, det är också någonting som jag säger då, lite rationellt vardagsmässigt. Jag försöker använda ett språk som är vardagsmässigt för att de små enkla människorna ska kunna förstå så mycket som möjligt. Som ett resultat av det, då rationaliserar jag sättet jag säger också det här att man ska pröva profeterna. Det är ju delvis sant i ett senare läge kanske, att man gör så. Men i ett första läge, det prövar man ju enligt Guds ord i Nya Testamentet, vad profeterna säger. Och sen behåller man allt det goda. Och det övriga kastar man undan bara. Alltså, när jag säger pröva profeterna, så menar jag att man ska pröva det profeterna säger. Jag får be om ursäkt för att jag under inspelningen inte hade den tydligheten. Jag önskar er en trevligt lyssnande och välkommen tillbaka. Frid från oss i Sönsgruppen. Vi är ju så här i en skälvande tid. En tid håller på att avslutas och vi håller på att gå in i en annan. Det finns en strategi i krafterna och makterna i himlarymderna som det står pratat om. Och de kan man se lite effekter utav hos folk. Folket är då mer världsligt sinnad. Man vågar kanske inte säga fullt ut vad man tycker kring Jesus alla gånger. Och vissa frågor är så kontroversiella som man helst tiger. Det har kommit ett lock på oss kristna. Det är många, många frågor i vårt land där vi skulle egentligen ha rest oss som ett enat folk och sagt nej, tack. Det där är emot Gud. Men vi har inte gjort det. Det finns krafter och makter som har tagit våra sinnen i vårt kött. Och vi har nog bra många skäl ibland, allihop av oss, att inte säga det där som man känner ibland, ja, jag borde säga det där. Det finns hur många motiv som helst. Krafter och makter i himlarymderna. Finns det sådana? Ja, det finns det. Det finns krafter och makter i himlarymderna som kan få oss att bli tyst. Det finns någonting som några har börjat mynta, liksom att det har lägrats en försagdhetens ande i församlingarna. Ja, det kan det ha gjort. Och det här är en strategi att för att få in någonting annat i vårt land, bland vårt folk, i våra kyrkor, i våra församlingar. För om vårt hjärta hade fått tala fullt ut, då skulle inte allting ha kommit in hur som helst. Vi skulle ha protesterat i tid. Men det finns andra hänsyn att ta idag, som att vi kanske ska vara sociala, kanske vi ska vara hänsynsfulla. Ja, men det är inte hänsynsfullt att släppa in det som kan fördärva Guds kropp. Verkligen inte. Det är hänsynsfullt att mota Olle i grind, så att säga. Och då har det ju blivit på många sätt, alltså Guds ord respekteras inte idag på samma sätt som för 40-50 år sedan. Ni som är lite äldre, ja, men Guds ord, det var ju självklart i skolorna på morgonsamlingarna. Nu är det snudd på förbjudet. Och så, vi kan räkna upp väldigt många sådana här synbara tecken på att här har det hänt någonting som har kommit in bland vårt folk i vårt land i våra kyrkor och överallt. Hur gick det till? Ja, krafter och makter i himlarymderna. Det är svaret. Så gick det till. Och vi höll inte ordet högt. Vi vek oss på punkt efter punkt. Och nu pekar jag inte ut någon särskild. Utan liksom Guds kropp är alltså en samlad kropp som Gud har räddat. Det är klart att vi kommer att misslyckas. Vi eftersom Gud har sagt så. Och det misslyckandet kommer att leda till att vi med ännu högre kraft i vårt hjärta frågar Herren om råd och hjälp en dag. Och då blir vi också räddade ur allting. Det här är liksom grunden för det jag ska säga då. Jag ska nämligen prata om de två vittnena i Uppenbarelseboken. Och jag ska ha lite reservationer här för att jag har bestämt mig tillsammans med Gud. Jag ska inte in i pretrib, midtrib eller posttrib. Anledningen till det är att det blir så bråkigt kring de frågorna man tar om. Jag har sett liksom de här bibelfrågorna som kan vara ganska viktig kan göra folk ovänner. Och varför i hela friden ska det vara så? Istället för bara var en kan säga, jag vill kanske inte ha fått Guds fulla ljus helt och hållet. Låt oss hålla vänner ändå. Nej, men då utvecklar sig lite olika läror då, beroende på hur det ser ut. För både post, pre och midtrib, de går att fästa in i Guds ord. Okej. Post, pre och post, det betyder ju efter. Pre, det betyder före. Och så mid, det betyder mitten. Alltså vad är det som avses då? Jo, när ska Jesus komma i förhållande till vedermödan? Tribulation, ja. Det engelska, det är vedermödan. Så därför kallas det post. Ja, ni ser, det är lite förvirring kring det. Det här är ett sätt som antikrist, vill jag säga, har lyckats. Kan han inte få tyst på oss? Ge oss lite olika läror då. Så drar vi ut lite olika håll. Och vi går på det. För det faktum är, det går att läsa in i Guds ord. Tillsammans med Gud så kan han hålla. Om vi är ödmjuk så ger han oss det ljus som behövs. Och så förmedlar vi ut det. Sanningen kommer fram en dag. Gud kommer se till det. Så därför går inte jag in i de lärorna. Även om jag har en uppfattning kring det så. Men den sviktar lite här och där. Jag kan lägga ner den vart som helst känner jag. Och jag har en gång för alla bestämt mig för att tills att Gud öppnar de återstående nycklarna så tänker jag inte gå in i kolla mig till något av det. Men jag ska ändå prata om de två vittnena. Och då gör jag det av just det här skälet. Hur gör Gud? Då ska man se på två saker framför allt. Det profetiska. Är det dött? Hur kan det tänkas att Gud talar ibland? Jag menar, vi har ju i vårt land väldigt mycket utav ja, profetiska hälsningar som lovar guld och gröna skogar och det blir ingenting. Det talar, det kliar i människors öron. Och det lär oss i det gamla testamentet att de är alltid falsk. Eller de går inte att pröva, rättare sagt. De hälsningar som inte är så behagliga att lyssna på, de däremot går att pröva. Men det ändå har jag noterat det här med att det känns inte så bra och man varit sårad och såna här saker. Ja, så kan Gud faktiskt tala ibland. För ibland kan Gud tala så att det blir ett styng i hjärtat. Ja, men ni som är föräldrar och har barn, hur många gånger har inte ni sagt till era barn där de egentligen inte vill höra. Men ni ville dem det bästa. Ni ville dem föra dem åt rätt håll. Men så gör Gud med oss också. Och profeterna förmedlar det ganska ofta. Det står ju också att när, om inte profeterna finns aktiva i församlingen. Så är församlingen tygellös. Och är församlingen tygellös. Ja, det var vi inne på förra gången. Hur styrs den då? Det finns ingen betsel där alltså. Så den kommer alltså att driva åt vilket håll som helst. Gud sa för några år sedan att han skulle börja med att återupprätta det profetiska eftersom det har blivit sargat. Och det har blivit sargat på väldigt många olika sätt. Det finns gott om den gåvan kvar. De som varit mest slagen är kanske de som var äkta. Skulle jag vilja påstå. Det är där man går hårdast fram. Men de kommer väl Gud att återupprätta. Sen kommer han ju, och gåvorna finns ju kvar. Den profetiska gåvan, det är ju vad Paulus säger, att vi helst av allt ska be om att få. Dock inte utan kärlek. Har vi inte kärlek i, när det bara en skrällande symbol och ingenting annat. Så det är jätteviktigt för alla. Profeterna har under flera decennier varnat för den här utvecklingen som sker i vårt land. Och de blir nästan slagen för henne. Men det ska man inte vara så rädd för att då är det större säkerhet att de talar från Gud. För att de inte vore från Gud, ja, då skulle de bli stryken medhårs väldigt mycket. Profeterna talar inte det som behagar köttet. Och profeterna, om man tänker sig så här, att Gud ser en församlingskropp här i vårt land, eller kristet folk i vårt land, allting går precis som han har tänkt, ja, då behövs ju inte sägas någonting. Det är när det börjar gå lite snett, då kommer det att stå en profet. Nu säger jag profet, har jag sagt flera gånger nu då. Men min inställning är att profeter av gamla testamentets mått, de finns inte idag. Utan idag finns det människor som har den profetiska nådegåvan att förvalta. Det är en annan sak, men det kan bli kraftigt ändå. Men av samma dignitet som gamla testamentets profeter, nej, de finns inte idag. Men det finns äldre människor som har haft en gåva under hela sitt liv, och de har lärt sig mycket hur det ska göras. De kommer att dyka upp när tiden är mogen. Då dyker upp någon och vill tala i Herrens namn med dig någon gång och säga att det här är galet för dig. Lyssna på han. Du kan rädda ditt eviga liv. Bara för att du gör lite ont det han säger, tro inte att det är fel bara för det. Känner du dig skyldig av en profetia någon gång? Vet du om att profeterna aldrig skuldbelägger någon? Utan de sätter bara ljus på den skuld som redan ligger där. Där man vill dölja. Så om ni ser till exempel i en församling idag, om det kommer, om man ska lämna ut ett budskap så här att vänd om till Herren. Jag har ju gått ut med sådana budskap. Men det är inte en folk förstår vad det är frågan om. Det är en ganska omfattande procedur att bara ta till sig budskapet. Om de finner att det är från Gud. Och vilka ska känna sig skyldig? Ja, herdarna kanske. Kanske alla. Så det ligger en skuld där också, dold. Och den vill nog fortsätta vara dold. Men då sätts det ljus på det, och det blir jobbigt, det är väl klart. Men det är bara första steget. Nästa steg, då är det ju liksom mer liv och mer glädje än vad de någonsin hade innan. Men det gäller att ta de här första stegen också. Så att profeterna är inte alla gånger trevlig. Tror inte det. De är bara nyttig. Men de ska prövas. De som alla andra. Därför tänkte jag lägga in den aspekten på de två vittnena. För att visa hur Gud faktiskt kan agera också. I modern tid. Den andra aspekten, det är just det här med pretrib och lite sådana här saker. Om det nu skulle vara så att vi ska vara kvar genom hela vedermödan, då vill jag ändå berätta om de två vittnena. För det är ett av de säkraste tidsräkten ni kan ha den dagen. Det kan ingen människa på denna jord missa. Så om det nu skulle vara så. Så de två aspekterna är vad jag håller mig kring till. De två vittnena. Och då en liten historik kring det då bara. Vi är inne på de här Daniels 70 årsveckor bland annat. Att först kommer det 7 och så 62 årsveckor som redan är förbrukad. Det här är liksom, kan säga, det handlar mycket om Israels profetiska klocka. Om det finns något sånt vet jag inte. Men det, så kan man kanske uttrycka det. De 7 första årsveckorna, det gick ifrån att det gick ut påbudet att nu ska Jerusalem och templet återuppbyggas. Tills att det var återuppbyggt. Sen gick det 62 fram till att Jesus kom in i Jerusalem och slutförde sitt verk där. Då finns det en, det blir bara 69 årsveckor där. Sista årsveckan då. Den borde ha varit slut över det här laget. År 7 ungefär då. Eller 30, ja när det blir, om man skulle räkna så. Ja, Nu tog ju inte judarna emot evangeliet. Så därför gick evangeliet ut enligt Guds plan till hedningarna, till oss. Så att också vi kunde få bli frälst. Så var Guds plan. Vi är frälst nu, vi förvaltar evangeliet. Och det judarna kommer också att bli frälst en dag. De håller ju på att bli där mer och mer. Men det kommer en stor dag. Då hela högen blir frälst på en gång. Sån här riktig enorm dag. Så vi ska titta lite på den också. Det är lite historiken bakom den. I den här fasen. Med de här två vittnena. Man kan ju ställa sig frågan också. Så här, vilka är de då? Ja, jag har forskat lite extra kring det. Om frågan betyder så mycket vet jag inte. Men det är två stycken av fyra. Mose, Elia, Hanok eller Johannes. Den allra troligaste är Elia och Hanok. Och varför är de allra troligaste? Jo, de har bevisligen inte mött döden. Och har Gud tagit ut två människor från jorden utan att de behövde gå och möta döden, så är det för att de har haft en särskild uppgift i allting. Och det kan vara de som står, som Zakaria pratar om. Jag kan titta på det. Jag tror John har varit inne på det där någon gång. Zakaria 4, 11-14. Min bibel faller det, säger den. Jag hittar ingenting här. Jag hoppar över just den biten. Det pratas i varje fall om de två olivträden och lampställen. Ja, du känner igen direkt. Men läs upp det då, får vi höra.
I Jesu namn. Kapitel 4 från vers 11 då, i Zakaria. Jag frågade honom, vad betyder dessa två olivträd till höger och till vänster om ljusstaken? Och jag frågade honom igen, vad betyder de två olivkvistarna intill de två gyllene rännorna som den gyllene oljan rinner ner igenom? Då sa han till mig, förstår du inte vad det betyder? Jag svarade, nej min herre. Då sa han, dessa två är de smorda som står inför hela jordens herre.
Troligen Hanok och Elia. Därför att de är alldeles speciellt utvalda. De två står inför hela jordens herre. Är de våra beskyddare? Ja, absolut. Det är de. Och det är bara två personer som har gått till himlen utan att dö. Det är Elia och Hanok. Mose vet man inte riktigt. Om honom står det liksom att han helt plötsligt bara gick iväg. Och ingen såg honom mer. Det är allt. Och så att man inte har funnit hans grav. Det skulle också kunna tyda på att han då har tagits upp. Utan. Därför räknar man in han också ibland som eventuell. Johannes, ja det står det faktiskt i uppenbarelseboken 10 och 11. Men där finns det en troligare annan tolkning. Johannes uppenbarelse 10 och 11, där står det så här. Och man sa det till mig, du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar. Det kommer Johannes uppenbarelse. Han har inte gjort det än, men han har skrivit uppenbarelseboken. Är inte det att profetera det om många jord och kungar och allt möjligt? Så troligt kan vi räkna bort Johannes. Han fick uppdraget, du måste profetera på nytt. Och han skrev uppenbarelseboken. Så han har väl gjort det då. Kvar blir då Elia och Hanok. Nu vet jag att i andra översättningar kan det stå andra namn. Enoch ibland. Men det är samma person jag menar. Nåväl. Då ska vi tänka oss ett litet scenario. Vi läser först här lite. Det här är kul. Uppenbarelseboken 11 och 1. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden. Stå upp och mät Guds tempel och altaret och de som tillber där inne. Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna. Och den heliga staden ska de trampa under fötterna i 42 månader. Och jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 1260 dagar, klädda i säcktyg. Jag stannar där så länge. 1260 dagar är 3,5 år. Alltså hälften av en årsvecka. 42 månader är också 3,5 år. Också hälften av en årsvecka. en årsvecka är en tidsperiod på 7 år. Alltså när vi pratar om Daniels årsveckor, som skulle uttrycka Israels historiska klocka. Och Israel är riktmärket väldigt mycket för var tiden är slagen. Eller det säkraste riktmärket. Här kommer det 2 vittnen. Och jag ska befalla mina 2 vittnen att profetera under 1260 dagar klädda i säcktyg. Det är alldeles speciellt märkvärdigt att de ska vara klädda i säcktyg. Det hör ihop med tiden nämligen. För att i den här tiden så har också antikrist börjat på trätt in på arenan. Kanske inte fullt ut i sitt kött. Men det har pågått politiskt, ekonomiskt maktspel och religiöst maktspel. Där man har samordnat allting på samma sätt som det var i gamla romarriket. Religionen skulle gå statsmakternas och ekonomins händer. Den samordningen är vi i nu. Man blandar ihop alla religioner och försöker göra dem till en. I Sverige har vi Fisksätra som ett exempel. Där
katolska kyrkan och svenska kyrkan och
muslimska kyrkan ska bygga upp någonting som heter Guds hus. I USA har man redan bara infört nya religioner som kallas krislam. Man blandar islam och kristendomen. Blanda ihop allting. Och det ska ju bli en ledare i det där. Det finns mycket stora intressen om att få igång det här. Även bland ekonomiska bedömare. För se oljepriset bland annat, hur det kan fluktuera. Alla vill ha frid och ro i Israel. Och eftersom där finns det så enorma tillgångar som ingen vågar ta upp. Kina har väldigt stort intresse. De dammsuger planeten jorden efter oljetillgångar. Och försöker skaffa sig företräde överallt. Och det är förmodligen det som blir östens folk som ska komma i så stort antal den dag då floden Jordan är uttorkad. Ett säkert tecken till. Om ni är kvar här då. Om ni är kvar här då. Det är liksom reservationande. Så det finns ett väldigt intresse kring Israel. Och sen är det Guds älskade stad. Så muslimer och många andra har sina intressen kring det där. Jerusalem är verkligen centrum på den här planeten redan. För många intressen. Och dessutom är det där som Jesus ska komma tillbaka. Och det känner väldigt många till. Åtminstone krafterna och makterna känner till det i himlarymden att det där ska ske. De kommer i säcktyg, de här profeterna. Vittnen. I säcktyg. I den här tiden så har det gått ut en sån här världslig materialistisk anda. Man måste liksom se ut på ett speciellt sätt. Tro mig, nu pratar jag utifrån vad Gud har visat mig. Det ska vara propert och elegant och fint. Se ut hur det ser ut i maktens rum. Titta hur det ser ut i katolska kyrkan. Bländad blir inte många av det. Guld och fint ska det vara. Jämför då med hur Jesus, när han gick här på jorden, hur det var. Det här är ett tecken, en markering från himlen. De största, mäktigaste mänskliga profeterna, viktigaste människorna för mänskligheten, det är just de här. De kommer i säcktyg. Ingen strålglans av världen. Inte några märkvärdigheter överhuvudtaget hos dem. På samma sätt som Jesus kom, ödmjukt. Hans utseende kunde inte behaga oss. Allt sånt var borta. På samma sätt är det med de här profeterna. De kommer i säcktyg. Och i den tiden så är det märkvärdigt. För då har man börjat på att bygga upp Jerusalem till någonting stort. För att antikrist vill ju kunna sätta sig på tronen också någonstans. Kanske i Jerusalem, kanske någon annanstans. Men innan det här, då har det pågått den här globaliseringen där allting ska gå ihop. Och det blir ju de här 10 kungarna. Som ska överlåta makten till en person en dag. Så det är inte själva antikrist som är aktiv i första läget. Utan det är alla de andra. Och de håller på de 7 kullarna. Det är ju Rom, tänker man ju på då. Så att det hör ihop, det är ett nytt sorts maktcentrum som uppstår. Det är inte fortfarande inte den antikrist eller vilddjur som han märker. Som är inne där. Utan det förbereds. Det andra som håller på att samordna allting. De vill ha fred, de vill ha stabilitet, de vill ha ordning på något vis. Jag tänker, hur bra låter inte det? Så det är klart att vi människor går på det. Sen på något mycket trixande sätt så överlåts all denna makt då till den som är antikrist. I någon tidpunkt. Så det kan vi spekulera mycket i. Det här är bara händelseförloppet är stort. Jag fortsätter här. Nu fortsätter jag från Uppenbarelseboken 11 och 4 då. Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Om någon vill skada dem kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. De har makt att stänga himlen så att det inte regnar under de dagar de profeterar. De har makt att förvandla vatten till blod och slå jorden med alla slags plågor så ofta som de vill. Det är inga snälla profeter. De utför ändå Guds verk. Är det här kärleksfullt? Ja, det är det. De slår mänskligheten på fingrarna. Nu kommer de, som vanligt när Gud går ut med prövningar och domar, så är inte det avsikten att plåga människor. Det finns det andra krafter som gör. Utan han vill ta bort kraften från det som plågar människorna. Men vid det här läget, då är ju vi väldigt involverad i utvecklingen överallt. Vi har inte mycket att välja på. Vi vill äta vi också. Så vi måste vara med i de här systemen. Vi har ett ekonomiskt system som är globalt. Vem kan kliva av det? Ingen. Ja, det finns ju några naturfolk som samer och sånt där som fortfarande kan leva ändå. Men de flesta av oss kan inte det. Det är baserat helt och hållet på det här systemet. Och det kommer bli mycket kraftigare det också framöver. Just de sakerna kommer de här profeterna att profetera mot. Och som markeringar på olika saker så kan de alltså förvandla vatten till blod. Ja, men det är redan vattenbrist i Mellanöstern. Hur tufft är inte det? De kan liksom få hela jorden att hamna i torka. Vem har någonsin hört talas om något sånt? Jag menar, det regnar ju alltid någonstans. Det är därför det torkar på vissa ställen. Det kan få torka över hela jorden. De har fått makt och myndighet från Gud att vad de själv önskar av plågor uttalar de här människorna inför mänsklighetens ögon. Och det sker. Och det sker omedelbart. Och de säger så här, jordbävning där. Puff. Och nyhetsförmedlingarna kommer att förmedla det så. Deras uppgift är inte att plåga. Nej, deras uppgift är att i de tiderna tala om mitt i händelsernas centrum, mitt i Jerusalem. De står där som de sista vittnena och de ska vittna fullständigt om Jesus Kristus som den konung som strax kommer. Israels folk ska bli frälsta. Men här har ju innan så har ju Israel ingått ett avtal med det som är antikrist. Efter halva den tiden så upptäcker ju Israel det, att de varit bedragen, och så drar de ur sig det avtalet. Och då blir ju antikrist alldeles ursinnig. Det som skulle vara inledning på sista, det som kallas vredens tid då. Vi ska skilja på vedermödan och vreden. Det kanske är de här som utlöser just det. Det kanske är just de här två som får tillräckligt många att inse, men vi gjorde väldigt fel. Okej, nu är det så att kraften och makten, och de förstår ju väldigt mycket här. Att det här är två personer från Gud. De kommer direkt från himlen. Vi måste få stopp på dem. Och det är klart, de försöker ju döda dem då. Det är ju krig. Är det två personer mot mänskligheten? Vem vinner då? Ja, Gud. Från sjunde versen läser jag. Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. Deras döda kroppar kommer att bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talas kallas Sodom och Egypten. Den stad där deras herre också blev korsfäst. Människor av olika folk och stammar, språk och folkslag ser deras döda kroppar i 3,5 dagar, och de tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Det står så här i femte versen. Om någon vill skada dem kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Ja, om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. Ja, det är inte så vi tänker om snälla profeter direkt. Men Gud har för avsikt att rädda så många som går rädda. Och de som vill hindra de här profeterna tjänar ju antikristsyften, naturligtvis. Så här är krigen uppenbar. Men tänker in i den här bilden. Här står alltså två vanliga människor. De har fullt upp med fiender. Några kommer att närma sig dem. Vill kanske bli hjälte eller någonting. För nu har de hållit på att tala och plåga folket. Och de har rätt jämt. Finns det någon värre folk att umgås med? Och det händer precis där de säger. De här måste dödas. Och de kommer att göra sina försök. Omedelbart så dödas de av elden som kommer ur deras mun. Hur många försök tror ni folk vågar göra? Det kommer ju kablas ut i tv. För alla folk ska ju se det här. Det ska liksom alla folk på hela jorden. Och det var väl svårt att förstå förr i tiden. Men idag har vi satelliter och tv och allting. Så det finns inga mörka hörn på den här planeten längre. Hur många försök görs det tror? Det står ingenting om det. Men man kan ju tänka lite själv. De här är ingen roliga att lyssna på. De måste vi döda. Och då tänker också folk magiskt vid den tiden. Att liksom det är människan som utför. Så då tror de liksom att vi vinner om vi får stopp på de här två människorna. De förstår inte att det finns en gud där uppe som är den som agerar egentligen. Men tjänar ju bara hans syften. Men på den tiden tänker folk, ja, typ magiskt. Det jag tänker, det kan bli allt är möjligt som jag önskar och så vidare. Så det här har gjort ett stort antal försök att döda dem. Och det har synts på tv-skärmar. Det har synts i nyhetsförmedling. De förtärdes av eld. Upphörde att existera. Finns inte kvar. Då försöker man inte så länge efter det. Så de kommer ju att lämna sig fri. Så det är 3,5 år då. Ingen människa vågar. Men folk önskar ju så småningom. Vi måste få stopp på de här. De förstör ju vårt avtal. De håller på med allt som vi tyckte var bra. Förstör ju allting. Nu har vi fått fred och ordning här på allting. Och så kommer de här och förstör allting. Klart man måste få stopp på sånt folk, tycker många. Men de ska hålla på i 3,5 år. Sen drar Herren bort beskyddet. För tiden de har fått det ännu utmätt. De har presenterat evangelium. Med kraft och myndighet och med Guds hela ord. Och Jesus har proklamerats i Jerusalem. Så det har inte umgått någon. De är inte bara profeter. De är maximal evangelister också. Så det har inte umgått någon. Det är deras huvuduppdrag naturligtvis. Sen lyfter ju då Gud bort beskyddet. För antikrist kan inte göra någonting mot folk som har Guds beskydd. Så det lyfter bort naturligtvis. Och då kommer antikrist som hjälten, som folket äntligen vill ha. Nu får vi äntligen tyst på han. Titta här, vår antikrist, han som har lovat oss allt stöd och allting, han som har ordnat så vi får mat och fred på jorden och allting, han tog itu med de här också. Och så prisar de han, och det ska stadfästas så mycket. Han får döda de här två. Och nu vill man ju också förmjuka de här människorna så mycket som går. För att inte begrava döda kroppar, det är ungefär den värsta förmjukelsen man kan göra mot en människa som är död i den här kulturen. Så de ligger där på gatorna. Och naturligtvis är massmedias kamera där. Segern är vunnen. De hade fel. Det fick stopp på dem. Och det var han, den store starke som världen har litat på. Det var han som ordnade. Vår hjälte. Nu kan vi fortsätta vår väg. Men det de har förmedlat och proklamerat kanske inte är glömt helt och hållet. För det har varit med makt och myndighet. Och det har gjort mycket under. Jag kallar det under. Är man med om det kallar man det plågor. Men när folk är så avfällig. Så att de är redan i antikrists våld. Så finns det inga andra sätt att väcka dem på. Det går inte att gå ut med ett kärleksbudskap i det läget. De skräms. Så att de vaknar upp. Här kommer alltså. I 3 dagar. Ligger de på gatorna. Och plötsligt säger Herren så här. Han väcker upp dem inför hela mänsklighetens åsyn. Stiger de upp fullt levande. Och Gud säger då, och det här står det så här med hörbar röst. Det står till det så väldigt ofta. Men det kommer att ske här i Jerusalem. De hör Guds röst. Han säger, kom hit upp. Och så flyger de upp. Och vad händer då? Ja, och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra. Till dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden. Men efter de 3,5 dagarna kom livsande från Gud in i dem. Och de stod upp och de såg, och det som såg dem blev skräckslagna. Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem, kom hit upp. Jag stannar där för att det finns en viktig sak till här. Julen, på det sätt vi firar saker och ting som är roligt och bra, det kommer att ske här också. Det står där liksom att folk blir så glada när de här är död. Så man skickar till presenter till varandra överallt över hela jorden. En global julafton, helt enkelt. Och det är klart, marknadskrafterna är ju också glad. Så det är klart att de får igång det. Du vet hur vi gör, vi firar alla hjärtans dag och mammas dag och pappas dag och allting. Hur många sådana dagar vi har fått nu som bemärkelsedagar. Som egentligen kanske bara går ut på att vi ska köpa lite grejer. Men om jag tycker om min mamma kan jag väl visa det alla andra dagar. Det var ingen speciell dag för det. Här har nu Herren sagt, kom hit upp. Tänk vad mäktigt. Och det som står i 12:e versen. Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem, kom hit upp. Gud själv talar så att planeten jorden hör. Snacka om evangelisation. Och då steg de upp dit. I samma stund blev det en stor jordbävning och en tiondel av staden störtade samman. 7,000 människor dödades vid jordbävningen. De övriga greps av skräck och ärade himlens Gud. En stor jordbävning. Ja, då kan man snabbt komma in så här. Det ska det bli när Jesus sätter ner sina fötter också. Är det samma händelse? Eller är det här Jesus trädde in? Ja, det är en tanke man kan ha. Jag påstår inte det. Jag håller mig till det här så länge. Annars är vi inne på det där. Premid och post igen. Måste få mer ljus från Gud innan jag vågar fästa ner mig där. Men för läser man kommande versen så ser man att här är Herren konung. Om det inte finns ett glatt däremellan. Men i varje fall, vi har det här. Det kommer en stor jordbävning. Här har alltså folket plågats av profeter från Gud. De pratar om Jesus. De pratar hur det borde vara och hur det har blivit här. Det är vad de gör. Och så visar de, som de gjorde med farao. Släpp mitt folk fritt, sa ju Mose till farao. Släpp dem fri så att de kan gå och fira gudstjänst med mig. Och farao vägrar släppa dem. Och då kommer alla de här olika plågorna. Det här är av samma art. Släpp mitt folk fritt, säger profeterna. För Jesu räkning. Det här är mitt folk, inte ditt. Och det är alltså bedrägeri. Så att när de bara ser liksom att de har blivit bedragna, då ändrar man ju sig direkt. Och det gör de här. De prisar och ärar och ger Gud äran på grund av att de varit skräckslagen. Ja, det kanske var det enda sättet för att få dem att säga ja till Jesus. För även Israels folk måste säga ja till Jesus. Det finns ingen, han är den enda vägen. Och Gud kanske gör lite större ansträngningar för att få det folket till sig eftersom det är hans eget folk särskilt. Och det ser vi här. Det här är verkligen större ansträngningar. De övriga greps av skräck och ärade himlens Gud. Jag tror inte så här att vi får uppleva någon sån här typ av profet i Sverige. Men om man inte förstår att det profetiska har en väldigt god innebörd. För tänk er in själv att ni var med i den här tiden och drabbas av de här plågorna. Ja, jag skulle ju säga, du kan inte komma från Gud. Han är ju så obarmhärtig, inte han. Han kanske vill ruska om mig så mycket så att jag verkligen släpper det som håller på att förstöra mig. Men jag har en liten annan syn på det här med dom och nåd tack vare att jag var alkoholist. Hur kändes det att bli befriad från det som var hela mitt liv? Det som var min trygghet, det som gjorde mig glad, det som fick mig att känna mig duktig och stor, det som fick mig liksom att kunna sova, det som fick mig att kunna våga gå ut och umgås med folk. Hur tror ni det känns de månaderna när Gud löser en sånt? Hur var man känt emot? För man har ännu inte fått eller upptäckt den här tryggheten som Kristus kommer med istället. Den som jag har nu. Åh, vad man kämpar mot. Så Gud måste låta alla möjliga svårigheter komma ens väg. För att jag ska bli räddad till himlen. Och han lät mig ske. Han låter det ske här också. För att han är god och älskar människan. De här 7000 som gick, som avled i jordbävningen. Är helt säker på att det är 7000 personer som ändå skulle gå förlorade. Gud vet exakt vilka de är. De som har avgjort sig så mycket för mörkret så att de inte längre går rädda. Helt säker på det. De övriga däremot, de vänder sig till Gud. Och hur många de är, det vet vi inte. Men vid den här tiden kommer det att vara väldigt mycket folk i Jerusalem. Alla de övriga prisade ju Herren här. Det är ju fråga om hundratusentals då. Och det här är en mycket mäktig händelse. Sen kan det vara så att den här jordbävningen som det pratas om här är samma jordbävning som ska ske när Jesus sätter ner sina fötter på Oljeberget när han kommer tillbaka. Det skulle alltså betyda att när Elia och Hanok rycks upp när Gud säger så, så kliver Jesus ner. Ungefär. En tanke att pröva. Och då blir det också en jordbävning i Jerusalem som blir den här dalen som återstoden ska fly ner i. För att komma undan vilddjurets vrede. Sen ska ju då antikrist eller vilddjuret besegras. Och om ni är med den här tiden. Vet om att det finns ett sånt säkert tecken. Som ingen människa på jorden kommer att kunna undgå och känna till. Och det är de här två vittnena. Vet om att all plåga som sker. Som faktiskt kommer att ske då. För att de måste överbevisa mänskligheten. För att antikrist är ju av Satan. Och Satans natur är att han är starkast, vet bäst, allting sånt. Det finns många som jag pratar med bland okkultisterna här i stan. Jag undrar varför vi sätter ihop en grupp med så får du liksom bli fri den här spådomsanden då. Nej, jag vill vara där. Om du går förlorad. Ja, men det är bättre. Han är starkare. Det var svaret från en människa jag pratade med en gång. Så är deras uppfattningar idag redan. Han är starkare, tycker han. Om han är ond, om han är starkare. Jaha, okej. Vad säger man? Man gråter ju bara och går därifrån. Det går inte att göra så mycket mer. Guds avsikt är att rädda till sitt kommande rike. Som sen är evigt med Jesus som centralpunkt och allting. Och det är inget ont i det. Det är klart att Gud strider mot dem som vill hindra detta goda att få hamna hos mänskligheten. Han vill ju komma med det absolut bästa vi människor kan tänka oss. Det är klart att Gud strider mot dem som vill hindra det. Man måste säga att det är något ont. För våra ögon ser det kanske obarmhärtigt ut om vi inte lär känna Gud lite. Så när du får en profetia någon gång, pröva om det är från Gud. Även om du blir sårad. Även om det känns jobbigt. Det kan vara från Gud ändå. Om du tillhör Jesus. Lär dig hur din herde talar. Alltså här är Jesus Kristus. Då kan du känna igen herdens röst i profeterna också. För det är hans ande som talar. Och han är ute efter att rädda. Han kommer. Om du sitter fast i knark. Om du sitter fast i alkohol. Han kommer att tala kring det. Du är frälst ändå. Men det där är ett snöre som djävulen kan dra in precis när han själv vill. Så du kan gå förlorad. Det vill ju Herren ta bort ifrån det. För att han är god. Men det är ont. Eller tänk dig något tandverk. Inte gillar jag tandläkaren. Dyr är han. Men vad härligt då när man går därifrån. Kinderna svull upp så att den är en decimeter större och det är bara inflammerat och vara allting, och man har gått där och liksom dragit på allting, och så tycker man inte att man har råd att gå till tandläkaren. Ja, när det är tillräckligt ont så ser man till att man har råd, och så går man dit. Och han bökar och håller på med en, och så får han bort den tanden, och det gör ont, men vad skönt efteråt. Ja, men så är det med Gud också, och det profetiska. Det är kärlek och sånt. Och Gud, han är gratis. Nåväl, några vinklingar kring de två vittnena. Tro inte att det inte är från Gud om ditt kött reagerar när Herren talar. Han är ute efter att rädda. Bekämpa inte profeterna, för det drabbar dig själv. Och pröva profeterna så du inte lyssnar på dem som är falsk. Det är vad jag skulle vilja säga. Kan du inte göra det, be Gud om vishet och råd. Du behöver helig ande till det. Är du kvar i sista tiden, under den här tiden, sträck på det. När de här två vittnena börjar böka omkring på den här jorden, då är räddningen väldigt, väldigt, väldigt nära. Och då är det ljuvligaste du kan tänka dig som ligger framför dig. Det är inte det värsta. I Jesu namn. Amen.
Ja, tack Janne. Det var bra. Mycket bra. Oh, hur saligt att få vandra hemåt. Vid vår faders hand. Gå hand i hand med Jesus. Ända hem. Att vandra i anden. Och inte vandra i köttet. Vandrar man i köttet, då förstår man inte att det är Gud som talar när profeterna talar till. Vandrar man i anden, då förstår man kanske. Men det kan vara jobbigt ändå. Det gäller att öppna hjärtat större och verkligen kliva in och börja vandra i anden. Köttet vill inte och kan inte. Ropa till Gud om hjälp. Att få vandra mer och mer tillsammans med Gud i anden.